Idag ska vi börja med en vers som tycks ha en mycket stor betydelse för förståelsen av Paulus teologi. Det är första Mosebok 2 och 7. Första Mosebok 2 och 7. Det är naturligtvis inte Paulus teologi i motsats till Jakobs teologi eller Jesu teologi eller så, men det är bara det att Paulus använder sig ofta av begrepp som vi möter här och som naturligtvis finns i hela Bibeln. Första Mosebok 2 och 7, därför att den talar om vad en människa består av. Och det är därför en rätt så intressant vers. Idag läser jag gamla översättningen som jag sa igår, för att så småningom så kommer vi in på det här med samvetet och det står ju inte mycket om det nya. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Den här versen kan vi läsa så här, att människan är konstruerad av två sorters råmaterial. Det ena är stoft från jorden, och det är alltså fysik och kemi. Atomer och molekyler. Äggviteämnen och kolhydrater och fettämnen av olika slag och mineraler och ben och kollagen och jag vet inte allt. Materia. Men människan är icke bara materia. Hon innehåller ett annat sorts råmaterial. Det som nu här kallas för livsande. Och som alltså är något som är lika verkligt, det är bara det att det inte är fysik och kemi. Människan är skapad av material ur två världar och lever samtidigt i två världar. Den ena är fysik och kemi och den andra är inte fysik och kemi. Utan den andra världen är ande. Vad det nu är för någonting. Vi som lever i en kulturkrets där man studerat fysiken och kemin till mått och övermått. Vi tycker att den är det verkliga, medan den andliga sidan av människan och tillvaron är overklig. Suddig och svår att få grepp om. Åker du till Indien och frågar en hindu så är det precis tvärtom. Lustigt nog. De har hållit på och mixtrat med demoner i så många årtusenden att de tycker det är det enda verkliga. De förklarar att den materiella delen av tillvaron, den är maya, säger de. M-A-Y-A stavas det, maya. Vilket betyder sken, illusion och overklighet. Så lustigt kan det vara här i världen. Poängen är i alla fall att vi lever i två världar och vi är skapade av råmaterial ur båda världarna. Ingen forskning och ingen vetenskap har bevisat att verkligheten skulle sluta vid materiens gräns. Tvärtom är nog allt fler kvantfysiker övertygade om att det finns en verklighet som fortsätter, så att säga, på andra sidan. Eftersom nu människan lever i dessa två världar så utsätts hon naturligtvis för påverkan i båda världarna. Hon är verksam i de båda och utsätts för påverkan ifrån båda. På samma sätt som jag kan ge din fysiska kropp en knuff, så att säga, så kanske jag också kan ge dig en andlig knuff, vem vet. Det här med att människan har en andlig beståndsdel, eller vad vi ska kalla det, har ju också kommit att uppmärksammas rätt mycket i västerlandet de sista 10-20 åren. När man gett sig på att studera såna här nära dödenupplevelser. Folk som var kliniskt döda ett tag. Det har ju skrivits ganska många böcker i det här ämnet. Och som kristen tror jag man ska vara ganska försiktig när man navigerar i de här vattnen. Vi ska inte rådfråga de döda. Och jag tror att också många böcker som getts ut på kristna bokförlag här är sånt som vi inte ska ta för mycket intryck av. Men en sak är säker, och den tror jag också vi kan ta emot och föra vidare. Och det är detta att de som har studerat de här nära dödenupplevelserna har träffat väldigt många människor som varit kliniskt döda och som suttit uppe under taket och tittat på sin egen återupplivning. Det finns en engelsk amerikansk hjärtläkare, biträdande professor i kardiologi, som heter Sabum, S-A-B-O-M, som gav ut en bok som på svenska kom för några år sedan som hette Vi upplevde döden. Där han systematiskt har letat upp alla kortvarigt kliniskt döda människor som han har kunnat hitta. Och han beskriver att ungefär 35%, om jag minns rätt, av de här har en sån här nära dödenupplevelse. Och påfallande många berättade just om detta, att de satt upp under taket och tittade på hjärtmassage och defibrillering och syrgas och hur folk sprang av och an. Och flera kunde precis beskriva de här återupplivningsapparaterna som de aldrig hade sett, varken före eller efter. Hur nålarna hoppade på de här visade instrumenten och så vidare när man tryckte till lite ström på hjärtat och sånt. Och det är så kopiöst oförklarligt. Det kan inte vara hallucinationer, för man har efteråt kunnat visa att det var så det gick till. Det är så detaljerika vittnesbörd. Och det är rör sig om inte bara om enstaka händelser utan om många. Men sen tror jag, när vederbörande passerar genom en massa tunnlar och möter ljusgestalter och är i himlen och ser reservdelslager med ögon och armar och sånt här, så tror jag att jag sätter ett stort frågetecken i marginalen. Jag undrar om vi ska läsa allt för mycket av det där. Men en sak tycks vara klar. Att också med vetenskaplig teknik börjar man ana att människan är icke bara molekyler. Och det där har vi ju lärt oss från utvecklingsläran. Den påstår ju att människan bara tillkommit genom en serie kemiska slumpprocesser. Och då är det helt naturligt att tro att hon inte är något mer än ande. Men Bibeln har en annan version att ge oss. Människan är skapad ur råmaterial från två världar. Och lever i dessa världar samtidigt. Är verksam i båda dessa världar. Och tar i båda dessa världar emot impulser av olika slag. Naturligtvis är det inte två världar. Det är bara som vi gör det till, så att säga. Därför att vi är vana att tänka i fysik och kemi respektive icke-fysik och kemi. Men nu för pedagogikens skull, det blir lättare att tänka om man tänker så här. Nu ska vi gå till Nya Testamentet ett ögonblick och så ska vi slå upp i Lukas 8 kapitel. Och så ska vi läsa vad Lukas skriver när Jesus uppväcker Jairus dotter. Vi läser verserna 54-56. Och nu vill jag skjuta in att på alla de ställen där jag nu läser gamla översättningen, och den kanske avviker från nya, så jag har kollat med grundtexterna. Så att jag gör alltså inte en sån här grej som Jehovas vittnen, som väljer bland 100 olika översättningar för att hitta den som passar den syften. Utan jag har hela tiden kollat med grundtexten att det jag säger stämmer. Jo, det står så här, 54 versen. Men han tog henne vid handen och sa med hög röst, flicka, stå upp. Då kom hennes ande igen och hon stod strax upp. Och han tillsade att man skulle giva henne något att äta och hennes föräldrar blev uppfyllda av häpnad, men han förbjöd dem att om för någon omtala vad som hade skett. Då kom hennes ande igen. Hon hade varit död. Ja. Vad bestod den kliniska döden i? Jo, att hennes ande hade lämnat hennes fysiska gestalt. De två råmaterialen separerade, så att säga. Köttet låg kvar i sängen och anden flög iväg, så att säga. Man får uttrycka det lite banalt. Ty det är det jag är ute efter. Detta som Paulus, han talar mycket om köttet och anden. Och han syftar alltså på att människan lever i två världar och består av råmaterial ur dessa två världar. Vi kan också påminna om Jesu ord när han dör på korset. Om någon vill ha en text att slå upp, det behöver vi inte göra nu, så är det Lukas 23 och 43. Fader, i dina händer befaller jag min ande. Och det svarar ju alltså ganska väl mot de här nära dödenupplevelserna. Det är den avlidnes ande som sitter under taket och tittar på. När doktorer och sköterskor och narkosläkare och vad det är kommer rusande. Med apparater och elektrisk ström. Och hjärtmassage. När vi nu säger det så måste vi undanröja ett missförstånd. Ibland talar människorna om pånyttfödelsen respektive det som hände i syndafallet. Ungefär så här. Gud säger till Adam, äter du av detta träd ska du döden dö. Men Adam kolar ju inte av. Han står ju där fortfarande på två ben. Haha, säger vi, han dog inte. Jo, lite senare kan hända, men inte då. Och så säger vi, jo, han dog andligen. Och många tänker då att ja, där gick Adams ande sin väg. Nu går han bara omkring som någon sorts kropp utan and. Och sedan blir han född på nytt och då får han sin ande tillbaka. Men det är inte bibliskt. Själva begreppet död betyder att bli skild ifrån honom som är livet. Adam dog till ande och kropp. Han blir skild hela Adam från Gud. Inte bara hans ande. Och död betyder inte att upphöra att existera, utan att mista kontakten med honom som är livet. Och det kan du se på detta att det talas om människans ande på hundratals ställen i Gamla Testamentet. Om du skaffar dig en hebreisk konkurrens och slår på ordet roach, då ska du hitta att det står på massor av ställen. Vi kan bara ta ett enda som jag tycker är bra. Men det är bara ett ur högen. Vi ska gå till Esra kapitel 1 och första versen. Esra 1 och 1. Men i den persiske konungen Kores första regeringsår uppväckte Herren, för att Herrens ord från Jeremias mun skulle fullbordas, den persiske konungen Kores ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och tillika skriftligen kungöra följande. Gud uppväckte Kores ande och Kores var en hedning. Han var konung i Persien och de hade sina gudar och alltihopa det här. Men Herren kan göra allt vad han vill i himlen och på jorden. Om dessa tiga ska stenarna ropa. Var inte för säkra på att ni är barn efter Abraham. Ty Gud kan av dessa stenar uppväcka barn till Abraham. Nåväl. Kung Kores har en ande som det går att stimulera, så att säga. Det är inte så att syndafallet innebar att människan förlorade sin ande. Människan förlorade kontakten med Gud. Och det gjorde hon lika mycket till sin fysiska gestalt som sin andliga. När Adam åt av trädet så dog han verkligen. Hela Adam, inte halva. Däremot är det så här att när vi sedan talar om pånyttfödelsen av människan, alltså återupprättandet av hennes gudsgemenskap, så går den i två steg. Vi föds på nytt i vår ande, det vill säga i vår ande har vi idag gemenskap med Gud. Men vi kan ännu inte se honom och vi kan inte ta på honom. Vi kollar i Johannes 3 kapitel vad Jesus säger. Johannes 3:3. Jesus svarade och sa till honom: sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa icke blir född på nytt så kan hon icke få se Guds rike. Människan måste i sin helhet bli född på nytt. Johannes lovar ju i sitt första brevs 3 kapitel att då ska vi bli honom lika, ty då får vi se honom sådan han är. Då är pånyttfödelseverket avslutat. Det är påbörjat i det andliga, men ännu är det inte färdigt. Ty människan dog i ett steg, men blev född på nytt i två steg. Ande först och kött sedan. Därför heter det så här om människan idag. Vi ska slå upp i 1 Korinthierbrevet 6:17 ska vi läsa det. 1 Korinthierbrevet 6:17. Men den som håller sig till Herren, han är en ande med honom. Så är det nu. När du håller dig till Herren så har du din ande gemenskap med Herrens ande. Men det är bara ett förskott. Herren kommer att bli allt i alla. Och den gemenskap som din ande kan ha idag med Guds ande, den kommer hela din varelse att ha med Herren när det hela är klart. Därför bläddrar vi vidare till Filipperbrevet 3 och läser verserna 20 och 21. Filipperbrevet 3:20-21. Vi åter har vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus såsom frälsare, vilken ska så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp, genom den kraft varmed han också kan underlägga sig allt. Ja, det du går omkring med nu, det är en förnedringskropp. Därför att den är inte född på nytt. Förnedringskroppar har den tråkiga egenskapen att de blir förkylda ibland. De kan råka ut för andra skröpligheter. Det kan finnas helande för en förnedringskropp, men förnedringskroppen är inte den slutliga lösningen på problemet. Den fullkomliga hälsan får vi vänta med tills vi får en härlighetskropp. Vi ber frimodigt för de sjuka och lägger händerna på dem. Men vi bryter inte ihop totalt om de inte blir friska. Vi lever allihopa i en förnedringskropp. Och Guds slutliga verk är inte klart förrän den har blivit ersatt av en härlighetskropp. Vår fysiska varelse är ännu inte född på nytt. Vi vänder blad och kommer till Kolosserbrevets 1 kapitel. Och läser där 18:e versen. Där står det så här: och han är huvudet för kroppen. Det är alltså Jesus detta. Det är församlingen. Han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda, så skulle han i allt vara den främste. Vad är det Paulus talar om här? Jo, att Jesu kropp, när han uppstår ur graven så föds hans kropp på nytt. Han går ut ur graven med en härlighetskropp. En som går genom stängda dörrar. En som syns ibland och går att känna igen ibland och ibland inte. Ändå är det på något sätt något som framgår ur den gamla kroppen. Och vi behöver inte slå upp det nu, men jag kan hänvisa till 1 Korinthierbrevet 15. Där Paulus talar om den gamla kroppen som ett utsäde som måste sås i jorden. Och ur den spirar en växt som inte alls ser ut som fröet men ändå har med fröet att göra. Jesus är den första som uppstått ur graven med en härlighetskropp, det är det Paulus säger i Kolosserbrevet 1:18. Och genom att han har gjort det så finns en möjlighet för oss att göra detsamma. Även vår kropp kan födas på nytt. Om vi också tittar i Matteus 19 kapitel ska du se något ganska intressant, tycker jag i alla fall. Matteus 19, där vi får en liten upplysning helt i förbifarten. Jesus och lärjungarna talar om något, egentligen om något ganska annorlunda, men Jesus bara säger någonting som får oss att lystra till. 27 och 28 verserna. Då tog Petrus till orda och sa till honom: se, vi har övergivit allt och följt dig. Vad ska vi få därför? Jesus svarade dem: sannerligen säger jag er, när världen föds på nytt, då när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har efterföljt mig få sitta på 12 troner såsom domare över Israels 12 stammar. När världen föds på nytt. Hela skapelsen dog ut till följd av Adams fall. När Adam dog, dog skapelsen med honom. Och hela skapelsen suckar och våndas. Och väntar på Guds barns frigörelse. Ja, säger vi, men vad är det att vänta på för skapelsen? Det ska ju bli nya himlar och en ny jord. Den gamla skapelsen, den kommer ju bara att hamna på tippen. Nej, det kommer att gå med den som oss. Den kommer att födas på nytt. Ur graven uppstår till nytt liv. Definitivt blir det nya himlar och ny jord. Lejonen ska äta halm, hur det nu ska gå till. och så här. Alltså att det blir ju ganska annorlunda. Men det springer fram ur det gamla. Genom död till pånytt födelse. Det är hela skapelsens melodi. Och när Jesus blir en del av skapelsen så går han först igenom allt det här och kan sedan ta resten med sig, det som hör honom till. Nu är det tyvärr så att Kenyon har missförstått det här. Och om vi ska göra en liten parentes för att studera vad han säger, så säger han alltså detta att när Adam dog i syndafall så dog bara hans ande, och det betydde att han blev en syndare. Han blev en syndare därför att hans ande dog. Den upphörde att finnas till. Och när människans ande föds på nytt så upphör hon att vara en syndare, då blir hon helt rättfärdig igen. Så Kenyon förkunnar frimodigt att människan är absolut rättfärdig redan här och nu. Om hon bara tror på det. Det gör oftast inte hans efterföljare, men Kenyon gör det faktiskt. Och så säger Kenyon vidare så här detta med att Jesus är den förstfödde från de döda, det betydde att Jesus dog andligen. innan han korsfästes. Och därigenom blev han en syndare som vi, säger Kenyon. Och därför hamnade han i helvetet och plågades av djävlar och demoner i 3 dagar. Tills fadern sa att nu är det nog. Men detta stämmer inte. Petrus skriver, rättfärdig dog han för syndare. I den meningen dog inte Jesus andligen. Utan Jesus dog med sin kropp. Och han hamnade inte i helvetet. För helvetet kommer inte att finnas än efter den yttersta domen. Utan han gick i triumf till dödsriket och predikade för de döda, vilket är något helt annat. 1 Petrusbrevet 3 igen. Vi blir inte absolut rättfärdiga nu. Pånyttfödelseverket är inte avslutat. Vi lever inte i perfekt hälsa nu. Pånyttfödelseverket är inte avslutat. Men det är påbörjat. Och det ger oss ett hopp om att Gud ska göra färdigt resten. Han som i eder har begynt ett gott verk ska fullfölja det in till Kristi Jesu dag. Nu släpper vi Kenyon, slutparentesen. Låt mig sammanfatta. Människan skapad ur 2 världar. Och lever i båda dessa världar därför att hon har ett råmaterial ur den bägge. Och när vi lever här i vår fysiska kropp så är vi både ande och kropp. Ande och kött. Och det är inte så att anden sitter på ett ställe och köttet på ett annat ställe. Ibland så ser man folk som pekar på magen när de säger att de känner i sin ande. Men det är inte sant. Utan anden finns i dig ungefär som sockerbiten i kaffet. När du har rört om ordentligt så är det ingen som kan peka ut var sockerbiten finns, för den finns överallt. Din ande finns överallt i dig. Det är en oupplösligt sammanhängande enhet. Och därför är det ofta svårt att göra reda för sig. Var det här nu en andlig impuls jag utsattes för? Var det ett Guds tilltal eller var det min egen tanke? Ja, det är alltid svårt. Måste noga prövas. Det är inte så att man omedelbart vet, detta kände jag i min ande och detta kände jag inte i min ande. Därför att du är inte 2 bitar som 2 järnvägsvagnar som hänger ihop med en tråd emellan, utan du är verkligen en enda grej. När Adam dog miste både ande och kropp kontakten med Gud. Anden finns kvar, kroppen finns kvar. Pånyttfödelseverket innebär här och nu att din ande får gemenskap med Guds ande. Vid de dödas uppståndelse som inte Herren hinner före kommer även din kropp att få gemenskap med Herren. Och då går du omkring med en härlighetskropp. Och det ska bli jätteskoj att träffa dig. Se hur du ser ut då. Det blir nog något fint, det tror jag. Då behöver vi varken penicillin eller anabola steroider. Låt oss bekanta oss lite mer med människans ande. Efesierbrevet, 1-3 kapitlet. Verserna 14-16. För den skull böjer jag mina knän för fadern. Honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Och ber att han ville efter sin härlighetsrikedom förläna er att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärtes människa. Här kallas människans ande för hennes invärtes människa. Ty det är människans ande som har gemenskap med Gud och genom hans ande växer du till i kraft i din invärtes människa. Och det är det lätt gjort att man tänker så här att ja, anden sitter längst in. Och så sitter liksom köttet som någon sorts skal runt omkring. Det är liksom pudelns kärna, om jag får uttrycka det så. Vår invärtes människa. Men vi behöver bara vända blad, så kommer vi till Kolosserbrevet 2. Och då möter vi ett annat lustigt påstående, Kolosserbrevet 2 och vers 5. Paulus skriver till Kolosse, en församling som han antagligen aldrig besökte, varken före eller efter han skrev det här brevet. Ty om jag också till kroppen är frånvarande, så är jag dock i anden hos er och gläder mig när jag ser den ordning som råder bland er och när jag ser fastheten i er tro på Kristus. Till kroppen var han inte där. Men med sin ande var han där. Finurligt. Hans invärtes människa var inte där. Hans utvärtes människa var inte där, men hans invärtes människa var det. Och det är inte bara så att Paulus skriver det att ja, jag tänker på er ibland, och så uttrycker han sig lite fromt och säger jag är hos er i anden. Jag tror att han menar exakt vad han skriver. För han säger, jag ser vilken ordning som råder bland er, och jag ser den tro som finns hos er. Och jag tror att i synnerhet när vi ber för människor, så kan vi ju ibland känna hur de har det. Vi är hos dem i anden. Men det är Paulus talar. Och det finurliga är alltså att anden både beskrivs som vår invärtes människa och som någonting som når långt utanför vår fysiska gestalt. Nu är det inte meningen att vi ska få okulta associationer, bara tänka på astralkroppsresor och sånt här. Utan när Bibeln talar om ande, både det hebreiska ordet ruach och det grekiska ordet pneuma, så betyder det vind lika väl som ande. Alltså den luft vi andas in och ut är åtminstone en bra bild av vad det hela handlar om. Den som når ända längst in i vår fysiska varelse och ändå långt utanför. Man andas in och ut. Min ande är någonting som så att säga finns i mitt innersta och faktiskt via blodomloppet finns överallt. Va? Luften jag andas in, syret. Nu ska vi inte förväxla det här. Det handlar inte om syre. Det handlar inte om atomer. Men det är som om. Och ta bilden som du andas, eller luften som du andas som en bild för människans ande. Så förstår du, det är på en gång din invärtes människa, på en gång är det någonting som är långt utanför. Din ande genomtränger hela din fysiska gestalt säkert, men kan också nå längre än dina armar som kanske når någon meter framåt och bakåt och så. Och innan vi tar rast kan vi ta ett bibelord till, första Korinthierbrevet 5. De första 5 verserna. Det förljudes så väl att överhuvud otukt bedrivs bland er, som också att sådan otukt förekommer som man inte ens finner bland hedningarna. Nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå är ni uppblåsta och har inte fast mer blivit uppfyllda av sådan sorg att ni har drivit ut ur er krets den som har gjort detta. Jag som väl till kropp är frånvarande men till anden närvarande har för min del redan, så som vore jag närvarande, fällt domen över den som har förövat en sådan ogärning. I Herren Jesu namn ska vi komma tillsammans ni och min ande med vår Herre Jesu kraft och överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herren Jesu dag. Jag är inte hos er, men jag är hos er i alla fall. Ni och min ande kan komma samman. Och det räcker för att vi ska kunna fatta ett avgörande, för att vi ska komma fram till den överenskommelse som gör att vi kan binda denne man i hans synder, de som han inte vill överge frivilligt. Och vi gör det inte för att tråka honom, utan för att, som jag har sagt förut, den synd som människan vill ha på halvfart vill Gud ha på helfart för att vi ska överge den frivilligt. Det är därför man utlämnar honom här till Satan. Det är det nya låset i ytterdörren som jag har pratat om förut. Det känner ni igen. Så vi släpper den biten, utan vi koncentrerar oss på detta. Ni och min ande. Jag är till kroppen frånvarande, men till anden närvarande. Och det här är, tror jag, viktiga ting för att vi sen ska kunna förstå vad en gemenskapsupplevelse egentligen består i. Den handlar inte om att vi ser varandra. Den handlar inte om att vi kan tafsa på varandra. Den handlar om att din ande och min ande möts. Och det är därför som den där utanförkänslan respektive gemenskapsupplevelsen, som många av er spontant har sagt att en sån gemenskap vi har upplevt de här dagarna med vilt främmande personer. Ja visst. Där Herrens ande är, där är frihet. Och där det är rent i anden, där är det fritt fram för en enkel och snabb gemenskapsupplevelse. Och därför tror jag att den här förståelsen för vad en människas ande är för någonting gör det lättare för oss att lyssna till människor som talar om sina ensamhetsproblem. Så jag går inte igenom det här av kuriositetsintresse, utan vi ska fortsätta nästa timme och se lite mera praktiskt på problemen. Nu tar vi rast.